Så härligt att få möta er och få se er. Sportlovssöndagen. Man funderar ju på, är alla bortresta eller finns det några hemma? Men tydligen finns det många som kan vara med. Roligt att möta er. Härligt också att få sjunga lovsång i en tonart som man kan känna att man kan ta ifrån tårna. Inte alltid det så, ibland är det väldigt lågt och då känns det som att man riktigt vill höja den till de här tonarten som vi hade idag. Härligt, Marcus. Ja, idag ska vi alltså tala lite grann om kärlekens väg. Och det där temat är ju inte satt för att vi hade den här dagen igår med alla hjärtans dag. Utan detta är kyrkoårets tema som vi här i Östermalmskyrkan har valt att följa under en tid. Och tala lite grann utifrån de texterna och det temat. Och det är alltså kärlekens väg som är idag. Och det som söndag så är det fastlagssöndagen. Och imorgon så är det blå måndagen. Och på tisdag så är det fet tisdagen. Den dagen när vi äntligen får äta en semla. Eller som det också heter då, fastlagsbulle. Fastlagen är en festperiod på 3 dagar. Då ska man festa idag. Imorgon på blåmåndagen och på fettisdagen så ska man äta och festa och vara glad. För sen kommer askonsdagen. Och då inträffar fastan. Och då är det 40 dagar kvar till påsk. Och då uppmuntras vi att ta en period av fasta. Och kanske några dagar eller till och med under 40 dagar. Varför är det 40 dagar? Jo, det finns ju lite bibelstöd för det. Exempelvis var Mose uppe på berget och fastade när han tog emot de 10 budorden. Profeten Elia hade 40 dagars fastevandring genom öknen innan han mötte Gud i den stilla susningen. Och Jesus framförallt hade 40 dagar ute i öknen där han frestades av djävulen. Och den fastan slutade också vid ett berg som där upplever frestelsen. Jag tänkte att vi skulle bara säga något innan vi kommer in på kärlekens väg. Att vi skulle säga något just om fastan. Egentligen är ju tanken då att man ska avstå från att äta. Och vi säger ju det naturligtvis i vår kyrka. Att har du någon sjukdom av något slag så kan du naturligtvis inte avstå från mat. Vi andra kanske mår bra utav det, att göra det några dagar. Men egentligen är ju fastan en period då man ska kunna avstå från något för att ägna tid åt Gud. För att umgås med Gud. Och då kanske inte maten är det största bekymret. För mig är det inte det. Det går väldigt fort för mig att laga mat. Och jag äter den väldigt fort. Fast jag inte behöver det. Jag kan ju ta god tid på mig. Men det går liksom i väldigt tempo. Så att maten i sig kanske inte är den tiden utav min fritid som tar mest tid. Utan det kan finnas andra saker. Och då kanske vi kan fasta på annat sätt. Många utav oss är väldigt engagerade i internet. Telefonen finns ju framme hela tiden. Och datorn, och man surfar runt och man tittar. Och man lägger ner oerhört mycket tid på det. Kanske att någon utav oss under fastetiden skulle minska ner lite grann på det där. För att få tid att umgås med Gud istället. Eller tv-tittandet. Jag är fullt förståeligt att så länge OS pågår så är det svårt. Svårt att minska ner. Men OS är ju snart slut. Och då kanske det går att minska ner på tv-tittandet. Och istället ägna lite mer tid åt Gud. Läsa Bibeln. Vara i bön eller på något annat vis. Eller kanske det är så att träningen tar väldigt mycket tid för dig. Det finns de som lägger oerhört mycket tid på träning på gymmet, timma efter timma, för att träna och träna. Kanske man kan dra ner lite på det under fastetiden för att få lite mer tid att umgås med Gud. Eller kanske det är så att man hör det allt som oftast, att det finns människor som lägger ner timmar på morgonen för att sminka sig. Och göra sig fin. Jag tittade ut över er här om det är rätt målgrupp som man nu talar till. Kanske. Nej, men det kan vara så att man lägger ner mycket tid på någonting som tar mycket tid ifrån oss. Kanske man ska se till att det blir lite enklare då än i tid. Och lägga mer tid på Gud istället. Jag tycker om det som Erik Helmersson skrev i Dagen i fredags. Där han skrev om att fasta handlar inte bara om att säga nej till saker och ting. Utan fasta handlar om att säga ja. Att säga ja till Gud. Att säga ja till att den här perioden ska jag läsa lite mer i Bibeln. Då säger jag ja till det. Men automatiskt så säger jag ju nej till något annat som jag inte hinner med då. För att jag har sagt ja till att läsa lite mer i Bibeln. Att fasta kan vara på många olika sätt. Och det kan vara uppmuntrande för oss att tänka. Kanske att jag under den här perioden ska lägga om lite grann för att få mer tid med Gud. Gud välsignar dig i det. Men vi ska tala lite mer om kärlekens väg. Kärlekens väg finns ju då texter från Markus evangeliet idag föreslaget. Och jag ska läsa några bibelversar med oss där. Jag läser inte alla bibelversarna som är föreslagna för den här söndagen. Men jag läser några och jag har till och med ändrat om lite grann i början av verserna. Känner du att du kan stå upp, så stå gärna upp så läser vi Guds ord tillsammans. Från Markus evangeliets 10:e kapitel och där läser vi de här verserna. Jesus tog än en gång med sig de 12 och började berätta för dem vad som skulle hända honom. Se, vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till översteprästen och till skriftlärde. De ska döma honom till döden. Och utlämna honom åt hedningarna som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter 3 dagar kommer han att uppstå. Tack Jesus för att vi får läsa ditt eget ord. Och tack att vi får läsa om vad du gjorde i kärlek till oss. Du gav ditt liv för oss och vi tackar dig för det. Och vi ber för bibelordet vi ska dela. Vi vet att det är levande och verksamt. Låt det få leva, låt det få verka i mina tankar. Men också i var och en som lyssnar. Jag ber i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Det är något med Östermalmskyrkan. Man blir alltid så torr i munnen när man står där framme. Jag vet inte vad det beror på. Det är någon parfym som finns i luften eller liknande. Jag vet inte. Men det finns lite vatten att dricka. Vi ska titta lite grann på den texten och då stod det så här. Se, vi går upp till Jerusalem. Och den där sträckan mellan Jeriko och Jerusalem ska vi titta lite närmare på. Det var ju den sträckan som Jesus nu hade att gå och det som kallades för kärlekens väg. Han var på väg till Jerusalem för att ge sitt liv. Det visste han redan på förväg, i förväg. Men under resans gång så hände också lite grann. Men den där sträckan mellan Jeriko och Jerusalem, den kallas för blodsvägen. Det var tydligen en vägsträcka som innehöll väldigt många olika passager av olika slag. Och det var vanligt att man under den vägen blev rånad, överfallen. Vi har ju berättelsen om den barmhärtige samariten. Det hände just på den här vägen mellan Jeriko och Jerusalem. Och många liknande händelser, så det kallades för blodsvägen. Det var en sträcka som var cirka 2,5 mil lång som Jesus hade att gå tillsammans med sina lärjungar. Och han hade, och det stod så här, se vi går upp till Jerusalem. Jeriko ligger 260 meter under havet. Och Jerusalem ligger 800 meter över havet. Det innebär alltså att sträckan mellan Jeriko och Jerusalem, det var mycket uppförsbacke. Det var jobbigt att gå på många sätt. Och den där sträckan kallades alltså för kärlekens väg. Och det tyder ju då på det bibelordet vi läste. Se, vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till översteprästen och till skriftlärde. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter 3 dagar kommer han att uppstå. Det var själva kärlekens väg. Men min tanke idag är att vi ska titta lite mer på vad hände egentligen under den där vandringen som Jesus och hans lärjungar nu hade att gå från Jeriko till Jerusalem. Den där uppförsbacken som de skulle gå, 2,5 mil lång. Vad hände egentligen under tiden? När man läser de olika evangelierna, vi har ju 4 stycken, så kan man möta mycket av berättelserna där som hände runt omkring Jesus. Det han gjorde tillsammans med lärjungar, det han var med om, det han predikade om och så vidare. Men läser man de olika evangelierna så märker man att det kommer inte riktigt i samma ordning hela tiden. Så man vet inte riktigt hur, när hände detta och när hände nästa sak och så vidare. Men då sägs det att Lukas, han har grundligt satt sig in i allt. Lukas evangelium, läkare Lukas. Inte jude utan grek. Han har skrivit sitt evangelium till Theofilos. Theofilos var troligen en sökare. De sökte den vägen, kärlekens väg på ett vis då. Och han skrev sitt evangelium. Och Lukas skriver så här i sitt evangelium i början. Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum bland oss. Så som de har berättats för oss. Av dem som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare. Och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Theofilos. För att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. Att i rätt ordning skriva ner händelserna har Lukas strävat efter. Och då följer vi väl Lukas evangelium då, när vi nu ska följa Jesus på vägen från Jeriko till Jerusalem. Vad mötte han under den vägen? Det står så här i Lukas evangeliums 18 kapitel. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Där möter vi en blind man som vi till och med vet namnet på. Bartimeus, eller Bartimaeus heter den här mannen. Han satt där vid vägkanten. Han kunde inte se, men han kunde höra. Och så hörde han att Jesus var på väg på den sträckan vid vägkanten där han satt. Så han ropade med hög röst: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och folket som var runt omkring, de sa: tyst med dig, ropa inte så högt, stör inte Jesus. Men han ropade ännu högre: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och berättelsen säger att Jesus stannade vid Bartimeus. Stannade och tittade på Bartimeus och så frågade han frågan: vad vill du att jag ska göra för dig? Och Bartimeus svarar: Herre, låt mig få min syn igen. Låt mig få se igen. Och Jesus sa: ske dig som du tror. Och så fick han sin syn och så följde han Jesus. Gör så att jag kan se igen, sa Bartimeus. Jesus fortsatte sin vandring och i Lukas 19 kapitel så står det att Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus, eller Zacchaeus. Vi känner ganska väl till berättelsen om Zacchaeus. Den där lille mannen, tullman, jobbade hos romarna och var inte särskilt, hade inte särskilt gott anseende, utan många tyckte illa om Zacchaeus. För att tullmännen tog ju ofta lite för mycket betalt och fixade till lite egen ficka och så vidare. Men när Zacchaeus hörde att Jesus var på väg genom Jeriko så berättas det att Zacchaeus sprang i förväg. Liten till växten som han var sprang han i förväg och klättrade upp i ett träd. För att han ville så gärna se Jesus. Och när Jesus kommer gående på vägen så står det i berättelsen att han tittar upp mot Zacchaeus. Och så säger han: Zacchaeus, skynda dig ner. för idag vill jag gästa i ditt hem. Och Sakaios skyndade sig ner och så hade de någon slags måltid tillsammans med varandra. Under måltiden så säger Sakaios så här: Herre, hälften av vad jag äger vill jag ge åt de fattiga. Och har jag utkrävt för mycket av någon så ska jag ge fyrdubbelt tillbaka. Och så sa Jesus: ja, nu har frälsningen verkligen nått in i ditt hjärta, förändrat och förvandlat dig. Jesus fortsätter sin vandring och så kommer han till och så berättar han en liknelse. Jesus berättade en liknelse på vägen mellan Jeriko och Jerusalem. Och den liknelsen finns också med i Matteus evangelium. Det berättas om en man, en rik man, en förmögen man, som skulle resa bort. Och när han skulle resa bort så bad han några av sina tjänare att ta hand om hans egendom, att ta hand om hans rikedom, ta hand om hans pengar. Och det talas om talenter, ett slags mynt som fanns på den tiden. Och så berättas det i texten att en av tjänarna fick 5 talenter. En annan fick 2 talenter. Och den tredje fick bara 1 talent. Och så står det i berättelsen att efter ett tag kommer mannen tillbaka igen och möter de här tjänarna. Och den som hade fått 5 talenter hade investerat de här pengarna på ett sånt sätt så att det gav ytterligare 5 talenter som han lämnade tillbaka till mannen. Den som har fått 2 talenter lämnade ytterligare 2. Den som har fått 1 talent kommer fram till mannen och sagt att: Herre, jag grävde ner det här talenten för jag vet att du är en sträng man. Och så lämnar han tillbaka den talenten som han har fått att förvalta. Det finns många tankar med den här berättelsen, men kanske det är så att den som inte gjorde något åt det han hade fått som gåva, den som inte gjorde att det förökades, förberades, kanske att den jämförde sig med de andra. Och så kände han att det jag har är ju så lite. De andra har mycket mer. Och så jämförde han sig med dem och så blev det liksom väldigt felaktigt alltsammans. Du och jag, det händer ju att vi också gör likadant. Vi jämför oss med varandra och så känner vi att det jag har, det är inte så mycket. Det jag har, det duger ingenting till. Jag har så lite. Och så känner man på något vis att jag inte har något värde i den bemärkelsen. En talent som det talas om här, det var ett stort mynt. Det sägs att det kunde väga 30 kilo, det där myntet. Det var inget man hade i lomman precis, baklomman eller lomman här, fickan. Utan man fick ju på något vis förvara på annat sätt. Men en talent var också ett oerhört stort värde. Man säger att en talent var lika mycket värt som en hel årslön för en vanlig arbetare. Och det finns de som menar att det var ännu mer värt än så, flera årslöner. Så det var oerhört värdefullt. Men mannen som hade fått 1 talent tyckte att det inte var något värt. Jämfördes med de andra och så grävde han ner det. Finns ett bibelord som vi ska ta med i detta sammanhang. Ifrån Johannes evangeliet 15 kapitel där det står så här. Jesus sa: detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. När du och jag nu ska gå kärlekens väg så har vi de här 3 olika berättelserna i tanken. Jag tror inte att det bara slumpade sig att det blev så här. Utan jag tror att det fanns en tanke med att Jesus skulle möta de här olika exemplen på vägen mellan Jeriko och Jerusalem på kärlekens väg. Och då säger jag så här, när jag tänker på mitt liv, jag tänker på min vandring som jag har att gå, att jag många gånger har uttryckt en bön som jag kanske har bett mer än andra böner, när jag gång på gång har sagt: Jesus, du måste hjälpa mig. Jesus, du måste hjälpa mig. Om vi då tar de här tre olika exemplen så skulle jag vilja säga så här. Den första mannen var den som inte kunde se. Herre, låt mig få se igen. Låt mig få se. Och den bönen ber jag också. Herre, hjälp mig att kunna se mina medmänniskor. Att kunna se de människor jag möter under min vandring. Att jag kan se dem med kärlekens ögon. Att jag kan se dem så som du ser på oss människor. Och så tänker jag också på den andra berättelsen som handlade om Zacchaeus. Och den förvandling han fick. Det som han tidigare tyckte att det är mitt. Det ska jag ha. Nu ändrades inställningen hos honom när han mötte Jesus. Och så sa han, jag ger gärna hälften av det jag äger till de fattiga. Och så ber jag, Jesus, hjälp mig att vara villig att ge mig kärlek av det jag har fått att förvalta. Ett bibelord som jag hade med på UGs när jag undervisade ungdomar på UG är ett bibelord som jag haft med många gånger i livet och tänkt ofta på. Där det står så här, tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Du och jag, vi får tänka på oss själva. Vi får se till så att vi själva mår bra. Att det fungerar för oss själva. Men tänk inte bara på ert eget bästa. Utan tänk också på andras. Herre, hjälp mig så att jag kan vara villig att ge mig kärlek av det jag har fått att förvalta. Och den tredje delen, liknelsen om talenterna. Herre, hjälp mig att ha en kärleksfull självbild. Och inse mitt oerhörda värde. Om jag nu skulle stå här och predika i 20 minuter. Och bara säga hjälp mig. Så vore det ju meningslöst. Jag skulle önska att också den helige ande fick verka i ditt liv. Så att du också fick känna de här sakerna. Herre, hjälp mig att kunna se min nästa. Det finns så många människor som behöver bekräftelse. Vi hör gång på gång, också i vår stad, hur oerhört många det är som sitter ensamma. Som inte har någon som bryr sig. Inte någon som hälsar på. Inte någon som ser dem. Herre, hjälp oss att vi kan se med dina ögon. Att vi kan se varandra. Herre, hjälp mig att se. Eller ekonomi av olika slag. Vi hade offerinsamling eller kollekt som vi kallade det i kyrkan. Och vi ger ut av våra tillgångar. Men kanske att vi skulle kunna göra mer för någon av våra medmänniskor. Någon som behöver vår hjälp. Någon som behöver din hjälp. Och Herre, hjälp mig och oss att inse att vi har ett oerhört värde. Vi är inte värdelösa. Du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din egen skull. För ingen annan är som du. Du är värdefull. Du har ett värde. Gud har tänkt något med ditt och mitt liv. Att vi ska vara till nytta. Att vi ska vara till hjälp för de människor vi möter. Kärlekens väg. Att visa kärlek. Att visa Guds kärlek där vi går fram. Kanske att du sitter med här eller lyssnar på predikan på annat sätt. Och så känner du att jag orkar inte ge så mycket kärlek. Men jag skulle behöva någon som brydde sig om mig. Då önskar jag att vi skulle vara så ledda av den helige ande. Så att någon av oss skulle kunna komma till dig. Skulle kunna bli till hjälp för dig. För vi är till för varandra. Kärlekens ögon. Att ge sitt liv för varandra. Det kanske ingen av oss behöver göra. Men vi kan älska varandra så som Jesus har älskat oss. Och den kärleken behöver bli större. Jag var så fascinerad av Rosita när hon vittnade här på böneveckan. Att hon flera gånger hade gått förbi här utanför vår kyrka. Fram och tillbaka. Och längtat egentligen efter att få komma in i kyrkan. Men det blev liksom inte av, utan hon gick där fram på olika sätt med sin hund och tänkte på vad gör de där inne, hur har de där inne. Och jag funderar på när jag hörde Rosita, hur många fler är det som liksom går här utanför och funderar på att de skulle vilja komma in. Men ingen liksom bjuder in dem. Vi ser dem inte, vi märker dem inte, vi upptäcker dem inte. Eller kanske att det är så att när de väl kommer in här, vilka möter de då? Vem möter de då? Hur upplever de att komma till Östermalmskyrkan? Vi ber om väckelse och vi tror på väckelse. Och vi tror att många fler ska komma till vår kyrka. Daniel predikade förra söndagen om väckelsen på Hebriderna och tog exempel därifrån. Vi tror att många ska komma till vår kyrka, men hur upplever de det då när de kommer in? Är det kärlekens ögon som man möter? Är det barmhärtighet? Är det liksom en rätt attityd emot människor? Ja, Gud hjälper mig. Och Gud hjälper dig. När Jesus gick den här vandringen från Jeriko till Jerusalem så var det ingen enkel vandring. Det var mycket uppförsbackar. Men där mötte han människor och han gav exempel som du och jag kan ta till oss idag att leva efter. Att se varandra på ett rätt sätt. Att ge utav det vi har och att inse att vi själva har en uppgift och betydelse i den här tiden och världen. Och då är vi beroende utav Jesus. Och när vi sjöng när vi hade vår bönesamling i onsdags, så sjöng vi. Och ska vi stå upp och sjunga med varandra. Mer kärlek, mer kraft, mer av dig i mitt liv. Mer kärlek, mer kraft, mer av dig i mitt liv. Mer kärlek, mer kraft, mer av dig i mitt liv. Mer kärlek, mer kraft, mer av dig i mitt liv. Jesus, jag ber att du skulle hjälpa mig och oss att ha dig som vår stora förebild och föredöme. Tack för att du gav ditt liv i kärlek till oss. Men Herre, du har kallat oss att leva i den här världen, att bygga ditt rike i den här världen, att leva på ett sätt så att människor som vi möter i vår vardag, under vår vandring, att vi kan få peka på dig, att vi kan få sprida kärleken ifrån dig, att vi kan få sprida den till varandra. Hjälp oss att kunna se varandra på ett rätt sätt. Hjälp mig att göra det. Hjälp mig att kunna ge utav det jag har att förvalta, så att det blir till nytta och glädje för ditt rike och för andra människor. Och tack Herre för att vi skapade var och en så värdefulla. Och Herre, hjälp oss att inse vårt värde. Och hjälp oss att inse att det jag har, det kan jag vara med och tjäna med. Det kan jag vara till användning för ditt rike. Det kan vara till nytta för någon av mina medmänniskor. Jag tackar dig för det. Välsigna Östermalmskyrkan i fortsättningen. Tack för den väckelse du vill sända till oss. Hjälp oss att kunna ta emot nya människor. Älska dem och bry oss om på ett rätt sätt. Vi ber om dig i ditt namn. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt ner.